Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är 20 maj när vi spelar in det här och det är halvdag för imorgon är Kristi himm. Så det ska bli gött och mysigt att få en ledig dag mitt i veckan. Idag tänkte vi prata lite om ETF-er. Vi får väldigt mycket frågor om ETF-er, både på poddmejlen, mejlade till våra privata mejler, i Avanza-poddens Facebook-grupp har det dykt upp några frågor kring ETF-er. Och då tänkte vi, let's gå igenom, vad är egentligen ETF, vad är det för fördelar, nackdelar med dem och vilka är de mest ägda ETF-erna hos Avanza?
Jajamensan, som du sa när det här spelas in 20 och det innebär att det är juniorernas löningsdag. Så efter den här inspelningen så ska jag, det är lite jobbigt i och för sig för att det är ju halvdag idag och då stänger ju börsen 13, det gillar jag ju inte riktigt. Men USA stänger ju 22 så då får man ju liksom unna sig det i sånt fall. Det här avsnittet kommer ju bli statiskt så att folk kanske lyssnar på det här om 2 år. Fast 2 år i framtiden så kommer det ju ändå vara halvdag just den här dagen så att det är väl också statiskt. Nåväl, börshandlade fonder, ETF, exchange traded funds, kärt barn har många namn. Det här blir ett väldigt intressant avsnitt. Vi tog ju bort 3000 ETF på plattformen den 19 december 2017 för att vi inte längre kan ha amerikanska på plattformen i Europa av lite olika legala skäl. Många har saknat dem jättelänge och nu har vi kommit in med 800 nya. Det här avsnittet är delikat i min värld för att det sammanfogar dig och mig lite grann. Johanna, vi möts mitt i spreaden om man så skulle säga. Därför att jag älskar aktier, det gör ju för sig du också. Du har ju en dold sida med en liten kärlek för aktier. Men du gillar ju fonder också. Och det här gör att vi möts på mitten på
ja,
något sätt.
Nej, men en ETF är ju liksom någon slags hybrid mellan en aktie och en fond. Så att, det har du helt rätt i. Men vad innebär det egentligen att vara en hybrid då mellan aktie och fond? Jo, men ETF, Exchange Traded Fund, börshandlad fond, det är ju som så att det är man kan säga att det är en fond, för det är liksom flera olika innehav, men den handlas i realtid på börsen, precis som en aktie. Fonder, vanliga fonder som vi är vana vid, de har ju liksom bara en handelspunkt per dag så att säga, så man får det priset, det navet som är just där och då, medan en ETF, den kan man handla hela, den prissätts hela tiden. Och det finns ju en hel drös av olika ETF-er, men vanligast är väl ändå att det är en ETF som följer ett index, det vill säga liksom en korg av aktier. Det kan vara Stockholmsbörsen, det kan vara någon av de amerikanska börserna eller någon slags blandning. Ja, det finns en branschindex, vi ska gå in lite mer detalj på vad det finns för olika, men det kan också följa en råvara och priset på det eller en valuta.
Ja, och jag tycker alltså att den här produkten är fantastiskt trevlig just av den anledningen att det är lite grann den här hybriden mellan en aktie och en fond. För man kan ju säga att en aktie, ja men då köper ju, eller säljer förvisso, men köper då aktier i det här bolaget. En fond är ju mera liksom en gottepåse, vanliga UCITS-regler och det kommer vi komma in på. Men i praktiken så innebär ju det att man bör ha minst 16, eller måste ha minst 16 innehav i fonden. Det är ju inget enskilt innehav i en fond får ju utgöra mer än 5% av fondförmögenheten. Men man får ju ha 10% poster också så länge de tillsammans inte överstiger 40% av fondförmögenheten. Bottom line, summa summarum, är ju att minst 16 innehav. Så att man får ju många aktier i en gottepåse av en aktiefond. Vilket är fördel att man får riskspridningen då. Men den börshandlade fonden, då får du ju fördelen med riskspridningen. Många olika aktier, jättemånga, du nämner olika index, S&P 500 i USA, 500 största börsbolagen i USA, det är ju jättebredd. Men man får också fördelen av att kunna handla den precis i realtid här och nu som om det vore en aktie. Och jag tycker att det har varit oerhört relevant i den coronakris och coronakrasch som vi har genomlevt. Vi har stött och blött det här, vi ska inte tjata, men börsen toppade den 20 februari intradag. Den föll 33,81% under 26 handelsdagar. Dramatiskt. Om man då handlar en fond, och jag tycker att de som månadssparar i en fond, fenomenalt. Fortsätt med det. Men de som är en knutta mer intresserade, så är det ganska skönt att inte behöva vänta till kurssättning på kvällen, eller ibland kan det vara 2 eller 3 handelsdagar om det är en exotisk fond, utan att du vet att du köper in precis här och nu när du trycker på köp, så får du fonden. Sen kan du sälja den nästa sekund om du vill, eller så kan du vara långsiktig. Men den adderar en ganska spännande dimension av fondsparande, tycker jag.
Mm, det gör det absolut, som ju kan locka den som vill vara lite mer snabbfotad och lite mer aktiv i sitt sparande, så att säga. Och sen så är det ju som så att ETF:er finns ju, det finns ju ett enormt brett utbud av ETF:er som kan ge exponering mot olika marknader eller branscher som kan vara svåra att komma åt, kanske dels direkt via direktägande i aktier, för att det inte är jättelätt för oss att köpa aktier på massa exotiska marknader, eller det blir framförallt väldigt dyrt. Och det här brukar man ju kunna få exponering mot via fonder, men den typen av aktivt förvaltade fonder brukar ju vanligtvis ha en lite högre prislapp, helt enkelt för att det är dyrare att liksom att handla på vissa marknader. Det är dyrare att vara aktiv där. Det är en mer kostsam process, så att säga. Och på så sätt kan ju ETF:er vara ett väldigt billigt sätt att få exponering mot sektorer, branscher, marknader som man annars har lite svårt att komma åt. Jag tycker väl att liksom, vill man spara i, vi ska gå in lite mer på vad det finns för olika ETF:er, men vill man spara i svenska börsen eller amerikanska börsen, sådär, något brett index, och inte ha något behov av den här snabbfotenheten. Om man inte har något behov av att liksom köpa och sälja i realtid, men då finns det ju fantastiska, alltså, då funkar ju en vanlig indexfond precis lika bra.
Absolut.
Så att det är ju mer att om man vill ett steg till. Så.
Ja, och jag tycker det. Alltså, det här är ett mellanting mellan de som tycker att det är oerhört roligt att handla med aktier, men liksom vill in på fondsidan lite grann också. De som sparar i fonder i normala fall, men vill vara lite mer snabbfotade och så. Alltså, så att jag tycker att det är jättekul att vi har det här avsnittet idag. Och jag menar, under den här nedgången som vi har nu då har sett, så har ju vi fått det största fallet under en enskild handelsdag i Sverige någonsin. I USA var det ju 19 oktober 1987, samma år som jag föddes, 508 punkter ner på amerikanska indexet. Det var 22,6% en enskild dag. Det är liksom dramatiskt än bara förnamnet. Jag tror att i Sverige är väl rekordet 11%, och det har vi satt under den här coronakraschen. Och då kan det ju vara lite jobbigt om man vill vara lite snabbfotad och känna att ja, men jag handlar en fond och sen så kanske den då kursats till stängningskurs idag eller imorgon, och det gick så dramatiskt snabbt. Men vi ska liksom inte dra någon skugga över vanliga fonder, för jag tycker att vanliga fonder är fenomenalt bra. Jag tycker att de allra flesta människorna ska fortsätta sitt månadssparande som om, jag menar, nu har man ju varit förmodligen relativ vinnare, man har månadssparat och fått in en peng också under den här nedgången. Det har studsat upp snabbt, många har åsikter kring det. Men börsen är svår att tämja. Och återigen, vi såg det även Brexit. Börsen var tillbaka 2 veckor senare. Jag säger inte att ekonomin och världen kommer vara tillbaka 2 veckor senare. Vi kanske åker ner igen, får en andra våg. Det finns massa risker, och det gör det alltid. Men jag tycker ändå att när det är lite högre volatilitet på börsen, när det svänger lite mer extra, då uppskattar jag den här typen av produkter ännu mer.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Men nu har vi gått in lite på ETF:er. Är det en typ av fond eller hybrid med en aktiefond? De finns och följer olika index, råvaror, valutor. Det finns med eller utan hävstång, som man kan få lite hävstång i det. Som ju som såklart funkar åt båda håll. Det går snabbt uppåt, men det går också fruktansvärt snabbt neråt. De flesta ETF:erna på vår plattform har ju ingen hävstång. Alltså det är 1-1. Går upp 1%, går ETF:en upp 1%, ner 1%, ner 1%. Men vad kostar det då att handla eller spara i ETF:er? För med aktier är vi ju vana vid att vi betalar courtage, och med fonder är vi vana vid att vi betalar en förvaltningsavgift. Eller och lite andra avgifter, men det går in i liksom en fondavgift. Vad kostar ETF:er?
Nu när du säger att med en fond så är vi van med en förvaltningsavgift och lite andra avgifter. Vi diskuterade det här senast igår, du och jag, Johanna. Jag tror att det är bara värt att stanna här i 60 sekunder och förklara på våran plattform. För där har jag förstått att till och med gamla uvar i branschen som borde ha stenkoll på Avanza, som till och med kanske har tagit negativa positioner i bolaget, inte alltid har koll på hur vi presenterar avgifterna på fondsidan. När man går in på en vanlig fond hos oss och så ser man total kostnad, total avgift, så innefattar den ju
alles.
Det är ju förvaltningsavgiften får man väl titta på om man vill ha någorlunda jämförbart mellan alla olika aktörer i branschen. Förvaltningsavgiften, det är ju liksom, det är den betalningen för att en förvaltare går till jobbet och försöker överprestera ett index. Det är ju liksom det man tar betalt för en aktiv förvaltning. Du får en avgift, förvalta mina pengar, se till att det går bättre än börsen, annars finns det ju ingen anledning att betala för aktiv förvaltning. Så förvaltningsavgiften. Vissa har performance fee också. Om man överpresterar börsen så får man lite extra av det. Sådär. Men i det här fallet så utöver det så finns det ju andra avgifter. Det är legala avgifter, det är marknadsföring, det är förvaringsinstitut för att tillgångarna i en fond ska separeras från förvaltningsbolaget. Om någon går i konkurs så ska pengarna vara skyddade. Och självfallet även transaktionskostnader. Nu är de för de allra flesta fondbolag ganska låga idag. Betydligt mycket lägre än för 10-20 år sedan. Men det till trots, det tillkommer ju på toppen. För vad skulle hända om man säger till en fondförvaltare att ja, men ni får en förvaltningsavgift på 1,5% säger vi. Och ju fler affärer ni gör, desto större transaktionskostnader, courtagekostnader får ni ju. Det drar vi av förvaltningsavgiften. Ja, men vad händer då? Jo, ingen kommer göra några affärer oavsett hur värdeskapande de är, för du skalar ju av från din kaka. Så att totala avgiften, det är ju förvaltningsavgiften, sen är det alla omkostnader och legala kostnader för förvaringsinstitut och allting, och sen är det transaktionskostnaderna. Det blir den totala avgiften, den totala kostnaden, och det är det mest ärliga att visa upp. Det gör vi, men det har också lett till att många tror att det är dyrare hos oss, vilket inte är fallet.
Nej. Det kostar samma.
Ja.
Samma pris hos oss som hos alla andra, men vi har valt att redovisa alla kostnader. Så att, ja, det är ett bra medskick att ha med.
Och sen det här med frågan när du sa vad kostar det med de börshandlade produkterna. Det är ju courtaget, för den här handlas ju som en aktie. Så att det är ju när du köper eller säljer så betalar du ett courtage, alltså en liten kostnad för köpet eller säljet. Och sen en låg administrativ avgift har vi skrivit här, kallar det förvaltningsavgift på en vanlig fond liksom. Och sen har man också en växlingsavgift om det är så att den här ETF:en, börshandlade fonden, exchange traded fund, handlas i utländsk valuta. Följer en Eurostoxx 50 med liksom 50 blue chips, de största, liksom mest välkända bolagen i Europa. Ja, men då handlas ju den i euro. Om man följer S&P 500 i USA, ja men det är ju amerikanska bolag, då kommer ju den att handlas i dollar. Och därför blir det en växling till antingen euro i Europa eller dollar i USA. Så därför blir det ju också en växlingsavgift om fonden handlas i någon annan valuta.
Mm. Men nu är det väl som så att de flesta på vår plattform, ETF-erna, det är ju tyska ETF-er som vi säger, men de kanske följer ett amerikanskt index. Bara så att man inte blir lurad av att det är en tysk flagga framför dem.
Det där är en jättebra input. Jättebra, för oftast när det är aktier, då är det ju samma valuta som man ser flaggan framför namnet. Är det en norsk flagga, ett norskt bolag, då är det ju norska NOK. Är det en fransk flagga, då vet man också, då är det euro. US eller amerikanskt bolag, då är det dollar. Svensk flagga, då är det svenska kronor. Men Johanna, jag tycker att det där är en jätteviktig poäng.
Mm. Ja, för annars kan det ju vara så om man sitter och letar efter att man vill ha en ETF som följer Nasdaq 100 för att prata om ett index som vi pratade om förra veckan. Och så skriver man i det Nasdaq 100 och så kommer det en liten tysk flagga. Då skulle i alla fall jag bli lite förvirrad om jag inte visste att det var som så att det helt enkelt är, vad ska man säga, tyskregistrerade ETF-er, men de följer amerikanska index.
Ja, exakt. De har sitt legala säte i Tyskland, men man kan lika gärna ha en svensk fond som investerar i USA.
Ja, det finns det ju massa.
Det finns det massor av. Det tycker man inte är något konstigt. Så att de här flaggorna på ETF:er, är en fransk flagga eller en tysk flagga, ja men då har de sitt legala säte i Frankrike eller Tyskland.
Fondbolaget.
Ja, Och man kommer inte hitta de amerikanska längre. Därför att de togs ju bort för att vi har ett regelverk med MiFID 2 och det är avgifter och transparent i hela Europa som gör att de amerikanska ETF-erna inte saluförs till vanliga retailkunder i Europa längre. Men alla som är verksamma i Europa följer ju samma regelverk. Därför franska och tyska flaggor. Men de kan lika gärna investera i USA och det gör de ju. Så att, jättebra Johanna. Den är bra att ha med sig.
Jag glänser ibland.
Du glänser alltid. Men dessutom så är det ju prislappen. Är ju oerhört prisvärd på väldigt många av de här. Vet du vad den billigaste ETF:en kostar på vår plattform? Det vet du säkert för du har ju agendan här.
Jag tjuvkikar och då ser jag att det är en prick. Alltså 0,01%.
Jajamensan. En punkt där. Och de dyraste, det kan väl vara, ja, jag vet inte, men det är klart att vi har de som kostar 0,40, 0,50, 0,60. Men då är det ju kanske Brasilien eller Korea eller Kina och i relativa termer är det också lågt.
Ja, ja, det kanske skulle ha en total avgift på 2% eller något om du sparade i en fond, vanlig fond som följde de här marknaderna. Visst, då skulle det förmodligen vara en aktiv förvaltning och så, men du kanske bara vill ha index. Eller du kanske i när du gör en jämförelse aktiv förvaltning för 2% eller det här indexet, brasilianska indexet för 0,3%, då kanske man väljer det. Så att det där är ju en avvägning man får göra. Men man ska ju alltså inte luras av att det finns två olika avgifter för ETF, dels courtaget och dels förvaltningsavgiften. För att förvaltningsavgiften är ju oftast otroligt låg. Det är ju mer regel än undantag. Så att den har två avgifter, så tutti brutti, så bör det ändå bli lägre än en fond.
Ja, och för de förvaltarna som lyssnar på det här avsnittet och tänker så här, men Niklas och Johanna, ni vet ju att det är skillnad på aktiv och passiv förvaltning och att det kan finnas ett värde. De här priser, vad du betalar värde, vad du får, har ju Buffett sagt. Det förtar ju inte det faktum att det kanske är värt att betala 2% för en aktiv förvaltning i en tillväxtmarknad eller kanske en frontier market som är morgondagens tillväxtmarknad. Så kan det mycket väl vara, för det kan ju vara så att den här ETF:en följer ett index och i indexet finns det jättemycket statliga bolag med kanske dålig ägarstyrning och det vill man inte ha. Eller kanske finns jätteövervikt mot råvaror eller olja och det kanske man inte vill ha, utan man kanske vill cherrypicka de mest spännande bolagen. Kanske tech, om jag tillåts vara lite populistisk, eller fastigheter eller någonting annat. Så att det går inte heller att dra ett likhetstecken. Det kan finnas skäl till att betala. 2% är ju det är högt. Det är jättehögt. Men man sätter en relation.
Ja, precis. Och inte förvaltningsavgift då. Den brukar ofta vara lägre än 2%. Men den här totala avgiften som du var inne på innan, den brukar bli 2% eller högre när vi pratar om väldigt exotiska marknader. För att det är så pass höga transaktionskostnader och kostnader för allt möjligt hittan och dittan. Så att det är inte ovanligt. Jag skulle nästan säga att det är, när det gäller just frontier och tillväxtmarknader så brukar vi landa där omkring.
Men sen har vi en till kostnad. Och den tycker jag är lite filosofisk. Det är för vi har en kostnad för spreaden. Och, så att vi har köp- och säljkortage, precis som aktier. Jag tror att minimikortage där är ju 1 krona. Och sen så har vi en förvaltningsavgift löpande, precis som en vanlig fond. Och sen så har vi ju växlingsavgiften om det handlas i utländsk valuta. Och sen har vi ju spreaden också. Och jag tror att vanliga fonder också numera måste ta in spreadkostnaden.
Spreadkostnaden är mer än den här produktens avgift totalkostnad. Vilket ju är lite svårt och jag kan tycka är lite dumt, för att det är ju bara en uppskattning. Vad är spreaden och vad brukar den vara och vad säger den egentligen? Men ja, det finns med i den där totalkostnad.
Ja, för den här spreaden, det är så här, okej, om vi har en köpare som står på köpsidan och säger, ja men jag kan köpa den här ETF:en för 100 kronor. Och sen har vi en säljare som säger, jag tänker inte sälja för lägre än 102 kronor. Ja, vad händer då när man köper den här? Ja, men du som köpare känner, ja men jag vill ju ha den här. Då säger man till säljsidan, det kan vara en ETF eller det kan vara någon som säljer jordgubbar på din lokala marknad. Ja, men ta 102 kronor och bara ge mig posen. Så otrevlig är man ju inte.
Men då är det ju ett pris man kommer överens om, tycker jag.
Ja, men då den här liksom teoretiska kostnaden någonstans, det säger så här, ha, okej, du ville betala 100 från början, du betalade 102. Vad händer om du köper de här jordgubbarna och direkt säljer tillbaka dem till 100? Då har ju du gjort en förlust. Ja, så är det ju. Det är lite grann som när vi var på den senaste investerarresan. Då gick jag, vi hade jättetråkigt i terminalen. Då gick jag fram till ett växlingskontor. Det fanns knappt någonstans att köpa fika eller någonting. Det var en jättegammal del av den här flygplatsen.
Nej, du menar när du hade kommit ut från flygplatsen och jag stod kvar i någon himla kö för immigration.
Ja, ja, du fastade väldigt länge. Det var
2 timmar. Tack, San Francisco. Nej,
men jag kan lova att där vi satt, det var inte så roligt heller. Tiden gick väldigt sakta. Men då hittade jag ett växlingskontor. Då gick jag dit och sa, hello, vad kostar det för mig att köpa svenska kronor eller dollar? Ja, det kostar 11 kronor att köpa en dollar. Och då var ju dollarn, kronan var starkare än vad den är nu. Och då sa jag, okej, hur många kronor får jag per dollar om jag säljer tillbaka dem direkt då? De bara, ja, då får du 7 kronor.
Åh, jädrans!
Där pratar vi spread. Men varför skulle jag växla till med dollar för att sekunden senare säga, men nu vill jag växla tillbaka? Är man långsiktig på marknaden, det är så här, ja, om du var beredd att betala 100 och sen betalade du 102, det är en ganska stor spread, säg 100 kronor och 50 öre då. Ja, men varför ska du titta i backspegeln och säga, vad får jag om jag säljer tillbaka den här sekunden senare? Jag tycker att det är lite grann en teoretisk kostnad, men man måste ta hänsyn till det. Nu känner jag att jag har skrämt upp lyssnarna, för att det har varit liksom, det är courtage, det är förvaltningsavgift och det är växlingsavgift och det är spread. Jag köpte en ETF, den här som följer Nasdaq 100 som vi pratade om förra avsnittet. Den handlas till, jag tror att det var 4 500 kronor per post. Min totala kostnad för det var 11 kronor. Äger du ETF?
Nej.
Vi är ganska dåliga på det här,
ja.
Både du och jag, men jag tycker liksom speciellt med stöket att jag liksom, den har tagit 2 våningar upp med hissen i på min inverterade shitlist. Alltså
du har börjat gilla ETF-er.
Ja. Verkligen. De har alltid funnits där. Vi har varit lite svältfödda för att de amerikanska försvann. Nu har vi fått tillbaka. Vi fick 20 stycken förra sommaren. Folk var jätteglada. Vi sa nu kommer det komma ännu fler. Nu har vi fått in 800 till nyligen och det kommer ännu fler framåt. Men ja.
Nej, men jag gillar också ETF-er just i att de är så pass flexibla och att man får möjlighet att få exponering mot lite spännande branscher, nischer, index och så. Jag skulle aldrig köpa, men det är ju jag personligen. Jag har liksom indexfonder för global och Sverige och så. Men just vad gäller mer nischat, och vi ska ju gå in lite på vilka det är som Avanza-kunderna äger, de mest ägda. Och då ser man ju att det är ETF-er som följer något index som handlar om robotics and artificial intelligence. Det är ganska nischat. Vi har Global Lithium Battery Tech ETF. Också extremt nischat. Vi har Mariana Life Science. Det är, ja, väldigt nischat. Jag ska inte rabbla alla nu. Men jag kan ändå tilltalas av att så här, om jag vill nörda ner mig i någonting. Lite så där. Eller om jag bara vill följa typ Nasdaq 100 för att få exponering mot top-notch bolag som, ja, absolut är högt värderade, men som ändå är lite sådär crème de la crème. Det är ändå ett fin index, så att säga.
Ja, och jag säger, de som gillar aktier globalt älskar ofta ETF-er för att det är så enkelt att göra spännande, nischade tema-ETF-er. Gamer är en sån klassiker för gamingbolag, alltså tv-spel, dataspel, mobilspel. Vi har gjort en egen på Avanza som är betydligt bättre. För att det är jag och en kollega Olof som har satt ihop den, och vi har tänkt och stött och blött på allting och vi vill spara i den själv. Därför har vi, det är ett helt annat avsnitt, men det är betydligt mycket bättre på väldigt många parametrar. Vi vill göra sånt som vi vill vara stolta över. Därför att i vissa av de här, man ska också veta vad man äger. En sån där gaming, då tänker man att det är spelbolag. Men det var spel och dobbel och kasino, och det var de som levererade hörlurar och tangentbord och möss, och de som levererade fysiska dataspel i handen, och det är inte spelutvecklare. Nåväl.
Där kommer vi in på en, förlåt att jag avbröt.
Nej, men det gör du med all rätta. Det måste man göra när det gäller mig.
Det gäller att hugga när man får chansen. När du kör en inblandning, då hugger jag. Nej, men det är en fördel med ETF-er att det går att se exakt vad de underliggande aktierna är. Alla. Det är till skillnad från fonder där du ofta bara ser de 10 största innehaven i fonden. I en ETF kan du söka upp ETF-en, kolla på hemsidan hos utgivaren då, och få alla innehav. Eller om det är ett index så är det superenkelt. Du bara kollar vilka bolag ingår i det här indexet.
Jag kommer börja kalla dig för Johanna Konda. För att en anaconda kramar ju mera när man har andats ut och andas in.
Okay. Får läsa på dem.
Men alltså det här, ett index kan man ju ha liksom en indexfond som en bottenplatta för en hedge mot dig själv. Så, men gillar du att köpa aktier? Risken är ju lite högre. Vi hade liksom Luckin Coffee som var Starbucks-dödaren, kinesiskt bolag som noterades i USA. Och sen såg man att de hade blåst upp siffrorna och det här var liksom ett fiasko, en kollaps i aktiekursen. Det här är bara några veckor sedan. Och nu ska den avnoteras i USA och det är inget roligt för de som har investerat i det här. Det spelar liksom ingen roll hur fint ett bolag än är. Riskspridning är A och O, tycker jag. Det gäller alla. Det gäller även Warren Buffett, även om han har ju själv sagt att mina efterlevande kör S&P 500, även om han har överpresterat S&P 500 jättemycket. Men där kan man liksom ha en bottenplatta med en indexfond. En ETF som följer S&P 500 till en jättebillig peng. Det tycker jag är ett rejält alternativ. Jag har ju en ETF då som följer ett index, Nasdaq 100. Jag vet inte exakt vilka bolag som kommer att prestera bäst framåt. Men jag tycker att det är en ganska bra hedge, bottenplatta, och det är ju många i branschen som säger det. Köp aktier om du vill, absolut, det är fantastiskt trevligt, men ha en indexfond som är bottenplatta, det är inte ett dumt alternativ, och då funkar ETF-er eller vanliga indexfonder.
Och att ETF-er inte riktigt har slagit på samma sätt i Sverige som det har gjort i många andra länder, det tror jag har att göra med att vi är ett fondsparande folk och har haft ett väldigt stort och brett utbud av mutual funds, alltså vanliga fonder till, och vi har varit liksom lägre prislapp på de fonderna än i många andra länder.
Men jag vill bara ta ett exempel på när en ETF kan vara delikat. Därför att jag har ett dåligt samvete. Jag vet att cybersecurity är en sån brutal trend. Det spelar ingen roll om det är coronatider eller inte, cybersecurity och cybercrime är strukturell tillväxt och ska alla jobba hem, inte alla, nu överdriver.
Nej, men det har ju, angreppen har ju ökat här när folk har jobbat hemma.
Ska folk jobba hemifrån? Och man från någorlunda säkra nätverk på arbetsplatsen till att flytta hem folk och ha VPN-tunnlar. Det är ju som julafton för hackers. Och de skickar massa mejl och man ska trycka på någon länk och sen så infekteras det, de kommer åt nätverkarna. Alltså vi har ju,
man sitter på något öppet nätverk på ett café och ja, men det finns så mycket.
Ja, men vi har sett det med nästan norska Hydro varit hackade, det kostar 500 miljoner nog. Vi såg EasyJet nu, gick ut igår och sa att 9 miljoner kunduppgifter har läckt ut. Vi har blivit hackade. Vad var det? Equifax tror jag att det var. Equinox i någon annan. Equifax som sa också att det var en kortuppgifter för i princip hela amerikanska befolkningen som hade läckt. Det här händer hela tiden. Amerikanska centralbankschefen Jerome Powell säger att det som kan hålla mig vaken om natten är att man ska hacka centralbanken och stjäla pengar. Man har skänkt, man har hackat och stulit centralbankspengar. Inte i USA men jag vet det, men i Asien. Det har redan hänt. Jag såg en artikel igår som sa att hackers älskar svenska bolag. Därför att vi är bland de länderna i världen som tenderar att betala mest när vi har blivit angripna. Och vi betalar allt som oftast också. Det är många, många fler bolag i Sverige som betalar än om man jämför med andra länder. AdTech är ett sånt bolag med ganska målande artikel. Jag tror att det var DI Digital som berättade när de blev hackade. Mailen funkar, ingenting funkar. Hur liksom, vad som händer. Och det här sker hela tiden. Att beställa en överbelastningsattack kostar nästan inga pengar alls. Det sista jag vill säga här är att jag läste en oerhört målande fun fact, och det kanske inte är jättefun, jag tror att det var det digitalt där också, som sa att den genomsnittliga avkastningen per en investerad dollar i cybercrime. Vet du vad den är?
Nej, från när? Ja, eller ni har nu?
Jag, säger nu, om du investerar en dollar i cybercrime, vad tror du att du får tillbaka per en investerad dollar i cyberkriminalitet?
Nej, jag vågar inte ens.
$1,400. Då förstår man att det finns ett incitament. Buset sover aldrig. Det här är en jättelång utsvängning. Min poäng är, jag vill ha exponering mot cybersecurity. Jag har ingenting i portföljen. Jag skäms över det. Du har det faktiskt.
Ja.
Men då passar det ju också bra med en produkt som tar in ett gäng olika bolag så att du får liksom en sektorexponering. Och det finns ganska mycket i den här typen av produkter. Och det gillar jag, för det är någonting som tilltalar väldigt många, speciellt aktiemänniskor. Jag vill inte köpa 30... cybersecurity-bolag, och jag kanske inte kan köpa ett heller, för jag vet inte vilket som kommer bli bäst. Du ser inte fonder i samma utsträckning som det här är en cybersecurity-fond, men en börshandlad fond, mycket vanligare.
Mm. Men det är för att det är ganska enkelt att sätta ihop, alltså det är inte så svårt att sätta ihop en ETF som följer, man väljer ut, alltså det är ju bara att gå vilka i sin kod drar bolag, alltså vad är det för typ av bolag, okej, då ska den här ETFen följa dem, pang, boom. Det behöver inte bli så speciellt kostsamt. Och, ja.
Men att väga upp vår förkärlek till det här, vår nyfunna förkärlek, så finns det också lite risker vi vill skicka med.
Mm.
Eller skicka med, men åtminstone stöta och blöta.
Ja, men det här är ju en fond, så att du liksom, vad ska man säga, äger innehaven så att säga. Du löper ingen kreditrisk som du gör när du handlar med andra börshandlade produkter, utan här finns det ändå någonting underliggande som du äger.
Vilket var den absolut största mardrömmen för alla under finanskrisen. Vilken emittent? Vilka har risker mot Lehman Brothers? Jag har lånat ut pengar till Johanna, du är kreditvärdig, men du kanske har lånat ut pengar till Pelle och han har massexponering mot Lehman, han föll, du får inte tillbaka dina pengar, jag får inte tillbaka mina pengar. Det här var jätteaktuellt då.
Titta på The Big Short. Vi har sagt det förut i podden och vi säger det igen. Där förklarar de det här på ett väldigt pedagogiskt sätt.
Men vi säger inte att risken är jättehög för det. Vi säger bara att den finns inte riktigt.
Nej, den finns inte för ETF-er. Utan precis som i fonder så finns det liksom ett förvaringsinstitut där man kan säga att dina tillgångar förvaras, tillgångsmassan. Så att den är avskild från förvaltaren och fondbolaget som ligger bakom ETF-en. Så att den risken kan vi ta bort.
Men sen tänker jag, det finns ju en annan liten risk också som vi satt och klurade på här på vår kammare innan podden. Och det är så här, okej, men eftersom att den här ETF:en är börshandlad, du och jag, Johanna, vi agerar ju marknad. Du kan ju vara säljare och jag kan ju vara köpare. Det finns en market maker eller flera market makers, stora banker som ställer köp- och säljkurser, så att det kommer aldrig torka upp. Det kommer aldrig vara slut jordgubbar på den här lokala marknaden. Men säljarna av jordgubbar kanske vill ha 100 spänn för en låda och sen så står du där istället och säger att jag är nöjd med 70. Men om det blir jättejobbiga tider och kanske som det var när fallen var som brantast under coronakraschen, då kanske du drar din kos och säger så här, jag vågar inte köpa eller sälja någonting, jag drar mig iväg. Market makersna finns ju alltid kvar och ställer köp- och säljkurser, så att det alltid finns en likviditet, det går alltid att handla, det torkar inte upp. Man lägger in lambipapper däröver. Men eftersom att du och jag kan ju bestämma oss för att du vill sälja för en viss kurs och jag vill köpa för en viss kurs, så att vi bygger en marknad under dagen. Men vad händer då om vi får fnatt? Vi blir som Duracell-kaniner och så, priset går haywire. Så att om vi köper en ETF som ska följa amerikanska S&P 500 och det blir en jätteköprusning, så att priset går upp jättemycket som inte återspeglar utvecklingen på S&P 500, då får man inte det man köper. Man tänker att man får exponering mot S&P 500, men det är något helt annat. Och de som kommer in och köper på slutet efter uppgången, de får köpa jättedyrt. Eller, inte för lång utsvängning, men för att jämföra det här med en bostad. Säg att det är en ETF som äger en bostad för 1 miljon kronor. Men vad händer om du blir alldeles tokig och öppnar upp den stora plånboken och säger att jag bjuder upp jättemycket, så att price to book går upp till 2. Man betalar alltså dubbelt så mycket som det bokförda värdet. 2 miljoner för den här ETFen.
Om jag var dum i huvudet alltså.
Det var hårt sagt. Ja, men
lite.
Ja, men jag så.
Om jag kan köpa exakt samma hus för halva.
Ja, exakt. Värdet är 1 miljon. Men det blir en rusning, så att du är beredd att betala 2 miljoner för att få en fond vars värde är 1 miljon. Vad händer då? Och de som kommer på slutet och köper den här ETFen och tror att de får en exponering mot en bostad
som är värd 2 fast bara värd 1.
Som är värd 1, men precis handlas till 2. Nej, för market makersna, de ser till att priset följer den underliggande tillgången som fonden följer. S&P 500, Eurostox 50, DAX, Nasdaq 100, en råvara eller en valuta exempelvis. Råvara, då det är ETC, Exchange Traded Commodities kallar man det för. Men vi hade bara en fundering, liksom. Vad händer om priset frånkopplas, alltså ETF frånkopplas den verkliga underliggande tillgången? Finns det en sån liksom risk? Nej, market makersna ser till att priset följer den underliggande tillgången. Det här kanske varit komplext och man kan egentligen bara pausa och glömma allting jag nu sa, för att det är ju en icke-fråga då.
Men det är ja, precis. Lång utsvävning för en icke-fråga. Men det finns ju lite annan terminologi som kanske kan vara värd att ha koll på lite snabbt här, och det är väl det mest vanliga som ofta står i namnet på många ETFer. Det är bull eller bear, eller long kort, long short kan det också stå, och det handlar helt enkelt om det här är en ETF man ska köpa om man tror på uppgång, börsuppgång, eller att det här indexet ska stiga. Ja, men då går det ju lång, då är det bull. Du tror på ett stigande pris för den här ETFen. Bull, lång eller lång. Tror du däremot, vill du investera i att den här tillgången ska ner i pris, då är det ju bärprodukten eller kort eller short som du ska investera i. Det absolut vanligaste är ju att vi investerar i uppåtgående marknader. Men det fyller ju helt klart en funktion att man kan investera i bärprodukter eller gå kort någonting. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Har du gjort det?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit sugen ibland, men jag har inte gjort det. Och grejen är så här, att en kort position är till sin natur mer vansklig, därför att börsen går upp över tid. De flesta värdepapper, inte alla, alltså de flesta bolagen tenderar ju att gå upp över tid. Vissa går i konkurs. Men det är också ganska ovanligt, i alla fall på Stockholmsbörsen. Men de flesta går ju upp över tid. Men kortsiktigt. Enda anledningen jag skulle kunna tänka mig att gå kort, det är som en försäkring. Därför att äger du en bil eller en bostad, så vill du försäkra dem. Du har en antingen en trafikförsäkring, del casco, eller helförsäkring på bilen. Och du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Peppar, peppar, den hytta med fingret om du äger en bostadsrätt, så att du inte glömmer bort det försäkringsmomentet. För att försäkra värdet på de här tillgångarna, portföljen, speciellt över tid om du är långsiktig, det blir ganska mycket pengar i slutändan. Att gå kort börsen, inte kanske ett enskilt bolag, det gör inte, men att gå kort börsen kan ju vara som ett litet skydd om du vill ligga lång i marknaden men tror att det skulle kunna skaka till lite grann kortsiktigt. Jag vill skydda en del av portföljen. Då kommer du att tjäna pengar på den kortningen när börsen går ner. Den förtjänsten skulle jag i sådana fall ta och sen köpa ännu fler aktier i de bolagen jag är långsiktig i. Jag skulle från tid till annan känna att det var skönt att skydda sig mot turbulens på marknaden. Och om den produkten blir värdelös och jag förlorar pengar, det spelar ingen roll. Därför det gör jag ju inom citationstecken på min livförsäkring, på min hemförsäkring, på min bilförsäkring, på mina barnförsäkringar också. Men det är ju inte det jag värdesätter. Jag bryr mig ju inte om premien. Nej. Jag bryr mig om skyddet det ger. Så att det är ett tillfälle jag skulle kunna göra det, men inte har gjort. Återigen, långt svar på kort fråga.
Nej, men det var ett bra uttömmande svar. Men generellt sett, absolut, sannolikhetslära, om man har läst det, säger ju att man ska gå lång.
Ja, men ytterligare en risk som jag bara vill ta upp superkortfattat, det är ju valutarisken. Vi har redan pratat om det, men bara så att man vet att man köper en ETF med tillgångar som handlas i euro eller dollar. Ja, men
precis samma som om man investerar i en fond som investerar utomlands, eller om man köper en amerikansk eller tysk eller dansk aktie, så finns det en valutarisk.
Ja.
Si. Det var det.
Sista jag vill säga bara, terminologi, superkort. Bull och bear, varför heter det bull och bear? Varför finns det bull och bear in vid de flesta finansiella distrikt runt om i världen, så även i Stockholm? Bull, tjur. Bullbar. Det bor en göteborgare i dig också. Tjuren stångar upp marknaden och björnen, bear, ställer sig på bakbenen och med ramarna river ner börsen. Det är lite grann den här lite roliga symboliken, om man så säger.
Mm. Det var en göteborgare som kom på det också.
Ja, kanske.
Who knows? Das war das. Men summa summarum, det finns en hel del fördelar med ETFer. De är flexibla, de ger exponering. Det är i regel väldigt prisvärda produkter. Och passar den som vill, som sagt, vara flexibel och handla direkt. Nackdelar då? Ja, köper man en index ETF som följer liksom ett av de vanligaste indexen, ja, du kommer ju aldrig få högre avkastning än det jämförelseindexet. Det finns ju ingen aktiv förvaltning där. Det finns heller ingen dålig aktiv förvaltning som sinkar in avkastning. Så att om det är en fördel eller en nackdel, I don't know. Nackdelar, ja, eventuellt om det är så att du vill investera i något av de här vanliga indexen där det finns en fond som täcker, så kan det ibland vara billigare med fonden. Inte jättevanligt, men det finns. Men det är väl inte riktiga nackdelar, kan jag säga. Det är prisvärda produkter. Och till sist, det är inte speciellt svårt att handla i dem, men du måste göra ett kunskapstest som förklarar, där du får svara på lite frågor för att det ska märka, eller för att du verkligen ska veta vad du investerar i. Och det är ju superbra.
Det är oerhört bra, det gillar vi. Alltså, informerade beslut, hela Avanzas framgång bygger ju också på att det går bra för våra kunder. Det är oerhört viktigt för oss att du förstår vad du köper och att peppar, peppar, vi vill att du liksom lyckas också. Så att förutom det här poddavsnittet så har vi ju Avanza Akademin där man kan läsa mer om ETFer. Man måste göra kunskapstestet, jättebra. Det är också ett regelkrav. Men jag tycker att det är bra att det finns där, helt enkelt.
Jag fick ju göra det nu, nyss här, för någon timma sedan. När vi satt och preppade lite för det här. I och med att jag inte ägde någon ETF. Och så skulle jag prova att köpa en, för jag skulle se hur det såg ut med pris, eller hur kostnaderna presenterades. Men för att försöka liksom halvvägs göra en order, så var det så här, ajabaja, du måste göra ett kunskapstest innan vi låter dig gå vidare här. Det var ju superbra.
Ja, och jag menar, det här avsnittet kan ju väcka lite frågor också, och det tycker vi är roligt, för det kan ju vara frågor som vi inte har tänkt på, så att vi får lära oss mer. Så att jag vill också uppmana att har man frågor, gå in på Avanza-poddens Facebook-grupp, Avanza-podden på Facebook, och ställ de frågorna där. Det kan vara så att vi inte kan svara på det, men då har vi specialister, och de specialisterna, om inte de kan svara på det, då ringer vi till motparterna. Vi löser det. Mm. Så att har du frågor, ställ de frågorna, för då kan vi också kollektivt lära oss. Då ser alla andra i gruppen också svaret. Och det behöver inte vara ETF-er. Fråga vad som helst om allt som har med sparande investeringar att göra.
Do it. Men vi utlovade ju att vi skulle prata om de mest ägda ETF-erna på Avanzas plattform.
Ja, och det kommer nu.
Det kommer nu.
Den som väntar på något. Det enda jag vill säga det är att jag tog några exempel på lite ETF-er som följer olika välkända index, så att man får en känsla för prislappen. S&P 500, 500 största börsbolagen i USA, 5 punkter, 0,05%. Nasdaq 100, 31 baspunkter, punkter, 0,31%. DAX, Deutsche Automatische Exchange, eller tyska börsen, 9 punkter, 0,09%. Eurostoxx 50, 5 punkter, 0,05%. Och FTSE 100, det är liksom det huvudindexet i Storbritannien, 2 punkter, 0,02%.
Billigt.
Det är billigt. Då får man en känsla för liksom, vad är det för priser vi pratar om. Liksom.
Det är inte väldigt, väldigt mycket pengar. Eller ja, det kan det ju vara. Det beror på hur mycket man investerar. Men det ska upp enorma summor för att det ska bli mycket pengar.
Men det här är intressant.
Det här är intressant.
För vi har aldrig tidigare pratat om topplisterna bland ETF-er och vilka som är de mest ägda. Och jag menar, vi har precis lanserat 800 nya ETF-er. Så att det här är en ny sprängstoff för oss.
Ja, det är det. Och det syns inte heller på sajten. Så det är nog ny sprängstoff för de allra flesta. som då inte har, ja, kanske några analytiker på Avanza som har grottat ner sig i vad det är som ägs, men generellt sett så är det sprängstoff. Det finns ju en ETF som är absolut mest ägd av bland Avanzas kunder. Kan du gissa vilken det är?
Ja, nu har jag ju fuskat. Ja,
hade du kunnat gissa då?
Jo, men det hade jag. Mm. Det hade jag. För att jag ser ju gräsrotsrörelsen, inte minst på finanstwitter, vad de vill ha för någonting, vad de ofta pratar om och vilka de älskar. Och den nummer ett då, med bred marginal. Jättebred marginal, exakt högutdelande, exakt ett fondbolag som ägs av Handelsbanken. Absolut mest populär, högutdelande bolag.
Mm. Och de delar ju ut så att man liksom får...
De ska börja med månadsvis, va?
Ja,
om de inte redan nu, gör det.
Det här var ja. Mm, det låter vi vara en liten
folk älskar det där. Jag pratade med ett börsbolag igår som sa att vi ska börja med månadsutdelning och vi tror att vi är först i Sverige med det. Alltså folk älskar det där. Så att, ja, vi ser det även i siffrorna här. Folk gillar hög direktavkastning och utdelning ofta.
Det är kul att få kaching-ljudet i mobilen.
Ja.
Efter exakt högutdelande då, som är ohotad etta i popularitetstävlingen här, så hittar vi en annan exakt fond, exakt bär 2. Det är alltså en ETF som man investerar i om man tror att Stockholmsbörsen ska ner och man får dessutom lite hävstång på det. Så går det ner 2% så tjänar man 4.
Ja.
Så att säga. Sen kommer exakt Sverige, ja, följer svenska börsen, Stockholmsbörsen. Sen kommer exakt bär, samma som tidigare fast utan hävstången då. Sen kommer det lite spännande, Baltic Horizon Fund. De investerar, om jag inte missminner mig, i fastigheter i Baltikum, Estland, Lettland, Litauen. Och det är ju inte superlätt, och det finns ju inga fonder som liksom koncentrerar sig på fastigheter i Baltikum, och det är lite knepigt att investera direkt.
Ja, och det där är ju också en sån där kort utsvämning bara, om man är lite nyfiken på vad det är för någonting. Vad jag har, Jarmo Kutinen tror han heter, Jarmo, har intervjuat förvaltaren av den här. Han har flygit över till Sverige vid 2 tillfällen. Det här är några år sedan i och för sig, när de kom in på den här AIMF-listan. Alternativa fonder då, där man får en exponering mot fastighetsmarknaden där. Och nu är det ju jobbigt för många fastighetsmarknader i den krisen vi genomlever. Men det är fastigheter med stora, välkända hyresgäster, såsom ICA, fast i Baltikum så är det ju Rimi. Vi har Vapiano, kanske inte fullt lika stabilt just nu. Det har ju varit jobbigt för Vapiano. Men stora nordiska kunder där som även har exponering, som har närvaro i Baltikum. Så att stora välkända kedjor där äger den här fonden fastigheterna.
Swedbank har väl haft lite kontor där nere.
Ja.
Nu var jag dum. Sen kommer exakt svenska småbolag. Det är ju precis vad det låter, svenska småbolag. Exakt OMXS30, ja, följer Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Man skulle kunna tänka sig att man kan handla en gratis fond där istället. Men det är klart, då blir inte det här direkt.
Nej, precis.
Det är väl om man vill liksom kunna investera i det och vara snabbfotad.
Handlar mycket intradag.
Ja. Exakt, bull gånger 2, så uppåt gånger 2 då. Men sen, när vi har de här, de var ju de absolut vanligaste, men nu kommer vi till mer nischade ETF-er. Nu kommer ju mitt uttal här bli satt på prov. Men vi börjar. Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF. Ja, då kan man väl tänka sig att det är sånt som investerar i bolag inom AI och robotics. Känns väl som en lågodds här.
Ja, det finns dock en liten brasklapp här, tyvärr. Vissa ETF-er på den här listan över de mest ägda är amerikanska ETF-er som inte längre går att handla, men som fortfarande har vissa ägare. Men då bör man rimligtvis anta att det kommer substitut med säte i Frankrike eller Tyskland. Mm. Så.
Ja, men det var bra att du tog på den brasklappen. Sen har vi en SPDR Gold Shares, en guld-ETF då, som du sa kallas ETC, Eller räknas guld som råvara på det sättet?
Ja, men det gör det ju. Mm. Och under kategori ädelmetaller. Så att det finns, som jag tolkar det, så finns det inga ETF-er med råvaror som underliggande. För det är alltid ETC-er om man ska vara liksom, så, exchange traded commodities.
Sen kommer den här Mariana ETF-en. Mm, vi kanske hoppar den. Sen kommer Lithium and Battery Tech ETF. Exakt, Bull. Sen kommer en ETF här, UBS Enhanced Global High Yield X. Ja, någonting. Sen kommer en som man känner igen, iShares MSCI Japan.
Men här också kommer det, här kommer det ytterligare en liten
dimension av ETF:er, att de har konstiga namn.
Konstiga namn, men även lingot, för vi pratar om ETF:er, exchange traded fund, börshandlade fonder, men sen även ETC, exchange traded commodities, eller börshandlade råvaror blir ju det, och sen har vi nu ytterligare ETN, exchange traded notes, om det är liksom kreditmarknad, obligationsmarknad, penningmarknad, att det är börshandlade krediter så att säga, ETN. Så att fonder är ju inte kända för att ha enkla fondnamn, varken vanliga fonder eller ETF.
Nej, men jag tror att ETF:er, de slår nog vanliga fonder också. Men på den här iShares MSCI Japan.
Big in Japan.
Big in Japan, det är det jag får tänka på. Då kommer det sen UCITS ETF. Och det är alltså att den följer vanliga fondbestämmelser. Det är inget att bli skrämd för, det är egentligen bara bra. Ja, och sen kommer det massa konstiga namn som jag inte ska fortsätta uttala. Ni har skrattat nog åt mitt uttal nu. Men
jag tror så här, att vi kan länka till anledningssidan på ETF också, så att man kan gå in och bara se vad det finns för någonting. För världen är börsnoterad och vi har en landningssida där vi försöker liksom visualisera lite grann om man vill ha hela världen eller om man vill ha Amerika eller Europa eller USA eller vad det kan tänkas vara. Så att man ser vad som finns där. Spring inte och köp första bästa. Man måste ändå göra ett kunskapstest. Det här avsnittet är egentligen bara för att väcka intresse för att den här typen av produkter finns, fördelar och nackdelar med dem. Fortsätt jättegärna diskutera och ställ frågor i Avanza-poddens Facebookgrupp. Vi kommer framgent kunna ha ännu lite bättre statistik för mest ägda, mest populära, där kunderna har petat in mest pengar, när vi ser hur de tyska ETF:erna tar vid, eftersom att de amerikanska inte längre kan handlas. Så att bättre statistik kommer. Men vi ser ett tilltagande intresse för det här.
Det gör vi. Och inte minst så kommer ju du här i dagarna eller i veckan skriva ett blogginlägg som kanske inte kommer vara jättemycket förklarande om vad en ETF är, men där du kommer prata om de populära ETF:erna. Så att om man vill ha lite inspiration så kommer det finnas där.
En liten topplista. Det är sist men inte minst bara, det är att när man har köpt en sån här, ja, då ser man ju att värdet förändras ju hela tiden i portföljen under börsdagen, precis som en aktie. Så det är inte kurssättning på kvällen vid mellan 7 och 9 där någonstans, utan det förändras hela tiden.
Det gillar du, va?
Det gillar jag, det blinkar till lite grann. För mig är det ju enkelt, för jag jobbar ju i den här branschen, så att jag har ju alltid portföljen uppe på skärmen. Men för de som har riktiga jobb, om jag så säger, och driver, får Sverige att snurra, de kan ju inte sitta och titta på en blinkande skärm dagarna i ända, men det är ändå lite roligt.
Ja, det är det. Du borde införa så här skärmtid på kvällen, Niklas, som till barn. Så här, nu får du den här veckan har du 4 timmars skärmtid.
Nu låter du som min
sambo.
Min sambo. Men man får ju också
jag gaddat ihop oss.
Ja, man får ju en liten push från Apple numera också med skärmtid en gång i veckan.
Oh, det har jag tagit bort. Jag mår för dåligt, jag vill inte veta.
Men du, det här avsnittet har varit jätteintressant. Men som sagt, det här väcker kanske mer frågor än vad det ger svar. Återigen, fortsätt diskussionen. Ställ ännu fler frågor till oss. Och har du tips och idéer på andra temaavsnitt med produkter eller områden kring finansmarknaden, let us know.
Gör det, och med det sagt, tack för den här veckan och ha en fin Kristi himmelfärd.
Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.